gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having me.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds. They were on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Då, mina damer, mina herrar och damer, säger vi välkomna till denna succépodd som heter vadå, Gnistan Olsson?
Gnistan och Sheriffen heter den.
Ska vi börja med att säga stort jävla grattis till våra Juniskronor som i natt vann tredje guldet någonsin på juniorsidan efter en mäktig final mot Tjeckien, 4-2, slutresultat.
Ja, men alltså vilket lag det där är får man ändå säga. Och vilken match det var innan också, semifinalen. Jag sa det till dig, Sheriffen, jag skrev till dig också precis när matchen har spelats klart. Men det är nog fan en av de bästa matcher som jag har sett på väldigt lång tid när det kommer till hockeysammanhang. Den hade i stort sett allt i sig. Och sista minuterna, du som inte såg den här matchen kanske bara läst lite om den, men alltså, Viggo Björk hade ju liksom 4 eller 3 stycken liksom frilägen. Och man tänkte så här, ja men nu får han chansen igen, nu gör han mål. Och sen åker han ut på en utvisning, på en slashing, som kommentatorerna och även studion liksom, nej men fan, det här borde inte varit någon utvisning. Det är så, de har släppt på allting annat, och varför det hugger de på den här? Och
sen, ja, men är framförallt liksom, i det där läget.
Ja, och sen är det liksom 4-3 och de reder ut det. Och man bara säger, okej, men nu är det straffar liksom. Men den jävla Rimpinen, alltså, fan, det är tajt liksom att göra mål på honom. Och det tog bara så enormt mycket tid. Och det var så skönt när han, vad heter han, Berglund, gjorde första kassen där. Och fick dem att hålla sig kvar i liksom straffläggningen. Och sen just att, ja men, Härenstam, vilken match han hade. Och framförallt straffläggningen var ju succé. Matchen i sig egentligen får man säga att han hade ju en succématch i kassen där. För ena målet var ju liksom en studs i ryggen från egen medspelare som skjuter honom i nacken i stort sett, liksom med pucken bakifrån. Och sen andra målet studsade liksom på finne, svensk finne, och sen kom liksom friläge i stort sett. Så han hade liksom 2 av målen, borde ju, det var ju ganska turligt liksom att Finland ens gjorde mål då. Men nej, jävligt kul. Och jävligt stort också. Första gången sedan 2012, va?
Ja, eller om det är 14. Nej, 12 är det nog. Men det sjuka är ju också så här att det är ju, alltså finalen, de var så överlägsna. Tjeckien hade ju ingenting fram tills det var typ 2 minuter kvar, när de var desperata, tog ut målvakten och bara öste, för att Sverige kontrollerade. Jag tycker ju, hittills har det sett ganska skakigt ut bakåt. Även Lova har varit jättebra i kassen, men backarna har ju varit, de har väl varit bra, men de har ju släppt lite, så att det har ju skapats mycket lägen. Men just i finalen mot Tjeckien, man stänger ner helt och fullt. Det är så jävla kontrollerat. Jag tror man leder skotten med så här 33-15 i mitten av tredje perioden. Sen när Tjeckien blir desperata, som sagt, på slutet, då blir det lite Heinegarden, alltså hönsgård på tyska. De reder ut det, och vi fick ju med 2 spelare också i All-Star Team. Love Härenstam i kassen och Anton Frondell på forwardsidan. Jag hade nog hellre sett Ivar Stenberg eller Viggo Björk där som turnering, eller som Sveriges bästa forward. Men Frondell också viktig med alla mål han gjorde. Och han var ju han som satt avgörande straffen där mot Finland också.
Ja, precis. Men alltså, man känner ju det här laget NHL-mässigt och framtidsmässigt. Man kommer få följa de här spelarna under en lång tid. Alltså, precis som vi har fått följa Hedman, Markström och så vidare från 2012-laget. Mika Zibanejad kommer väl också från den eran. Ja. Så det är liksom en ganska fin tradition som vi får vara med om här på sätt och vis. Där förmodligen Stenberg, som du pratar om, Björk, Härenstam, Eklund definitivt, från Dell, kommer liksom vara stora namn inom NHL ganska snart. Och det ska bli jättekul att se. Tillsammans med då Leo Karlsson, Jesper Bratt och andra unga talanger som vi har. Och det pratar ju jättegott om, alltså, svenska herrlandslaget framöver, liksom när det kommer till VM-sammanhang men också OS-sammanhang, att vi har en väldigt bredd i spelare. Och jäkligt kul, som sagt, att de gick och vann den här. För man kan alltid säga att vissa är värda saker, men här är verkligen liksom att de var 100% värda att vinna det här. Efter matchen som de hade just mot Finland, tycker jag.
Ja, jag är helt enig. Det blir spännande nu att se också inför draften här, för att inför turneringen så var ju Gavin McKenna den spelaren som alla trodde skulle gå etta. Han var ju visserligen bra för sitt Kanada, ledde dem fram till brons och var väl tillsammans med Michael Hage den bästa offensiva spelaren där. Men jag tror ju att Ivar Stenberg gick om den här turneringen. Han kommer nog drafta sätta, och jag tror Viggo Björk kommer gå topp 5 även han efter hans turnering, för han är så jävla smart. Han är inte lika spektakulär som McKenna och Stenberg, men fan vad han är hockeysmart. Alltså, han är
inte lika stor. Alltså, han har ju längden emot sig, kan man väl säga, men alltså, han är fortfarande 17. Alltså, jag menar, vissa växer till sig lite senare. Han kanske får liksom några centimeter till också. Framförallt hockey-IQ:n som han besitter är ju enorm. Och också att våga, dels efter att han missar de här frilägena, att ändå våga då som första spelare för Sverige kliva ut och försöka dra straffen. Det tycker jag är liksom, det visar på hans mod, och det är ju någonting som behövs inom NHL. Liksom att man faktiskt vågar dels ta smällarna, men också möjligheterna som dyker upp. Och ja, jag tror också han stärkte sina aktier enormt. Och precis som du säger, Stenberg, han var ju i stort sett involverad i alla stora spelen för Sverige i Finlands matchen, men även såklart i matchen mot Tjeckien. Så nej, det är som sagt ett talangfullt juniorlag som vi har fått se under den här turneringen. Och det är mycket talanger som vi kommer få se i NHL framöver. Jag älskar det. Det ska bli jättekul.
Och det är roligt också att några av dem som känns ganska NHL-redo rent fysiskt, jag tänker på Anton Frondell, Chicago, Jack Berglund, draftad av Philadelphia, det är spelare som vi kanske får se redan nästa år. För att det är ju lag som inte är med i toppen, och då är det ganska bra att slussa in såna här unga spelare så att de liksom går från valpar till alfahanar ganska snabbt. Och det ska bli jävligt coolt att se. Kanske att vi får se just de två. Det är väl de som känns mest NHL-redo också i det svenska laget.
Ja, men Eklund tycker jag också. Definitivt för Islanders tillsammans med Matthew Schaefer. Två unga talanger som tillsammans kan leverera liksom väldigt bra, tror jag. Så det hade varit jättekul om Eklund går till Islanders, och så har du liksom Frondell in till sitt Chicago. Så finns det liksom en fin talang där. Och Berglund också såklart. Men nej, jag älskar ju liksom när man får de här unga talangerna och förfölja dem från liksom första stegen i NHL. Det är alltid jättekul. Och jag menar, Leo Carlsson är ju en sån spelare som, även fast man inte håller på Anaheim och det är väldigt svårt att se de matcherna, så är det en spelare som man hela tiden har liksom haft ögonen på sen han kom till NHL, draftades väldigt tidigt och tog ju sina första steg inom NHL också. Samma säsong då, eller säsongen efter draften. Så han körde ju inte kvar i SHL som exempelvis då Frondell och Eklund gör.
Nej, true. Alltså, vi måste bara säga det angående Matthew Schaefer. Det är synd att inte han får chansen i OS, för att han är så satans jävla bra. Jag satt och jobbade på Viaplay här för några matcher sedan när de spelade hemma mot Toronto. Och han gjorde då, först gjorde han kvitteringsmålet fram till 2-2. En soloprestation där han bara gasar förbi alla. Alltså han har sån utväxling, sån jävla fart och sån jävla självförtroende. Och iskall i liksom friläge från sidan. Håller i, går runt målvakten, lägger in den. Och så avgör han också över tid efter ett jättefint klappspel mellan han och Matthew Barzal som droppar bakom ryggen. Och att inte få se den Matthew Schaefer i OS tycker jag är ett rån mot hockeypubliken, för han är så jävla bra. Och nu får vi liksom se så här tråkbackar som Travis Sanheim istället. Där gjorde de ett fel, kanadensiska ledningen, tycker jag. Men jag måste säga att det var uppfriskande av vår egen förbundsledning att ta ut spelare som Alexander Wennberg och vad heter han då, Pontus Holmberg från ingenstans. Det skakade om på ett positivt sätt, tycker jag.
Ja, det kan väl hålla med om. Men samtidigt, alltså, det går inte att inte säga liksom Jason Robertson Dallas Stars. Att inte han kom med, och vad heter han, i Montreal Canadiens också, som också blev petad ifrån OS-truppen. Två av
USA's Lane Hudson,
ja, exakt, Lane Hudson. Två av NHLs bästa liksom målgörare om man kikar på amerikansk förmåga. De båda ligger inom topp 5 när det kommer till antal mål den här säsongen för just USA-födda spelare. Och att de inte kommer med, det förstår inte jag. För om du kikar på Dallas Stars, alltså Dallas Stars hade sett helt annorlunda ut utan Jason Robertson. Det är inte så att han bara gör mål och står liksom i slotten och bara försöker liksom peta in den på en volleypassning. Utan han gör ju mycket i spelet. Och samma sak om man kikar på Lane Hudson, gör ju extremt mycket för sitt Canadiens. Så att de två spelarna blev petade tycker jag är ganska anmärkningsvärt ändå.
Ja, jag håller med. Och tittar man på Kanada så är ju Bedard ju inte uttagen. Kanske beror det på hans skada. Man vet ju inte hur allvarligt det är där han fick en crosschecking upp mot axeln.
Men Bennett...
Ja, Bennett också, men det är också så här, man valde nog mellan Sam Bennett och Tom Wilson, och Wilson har varit bättre den här säsongen. Det är han som ska ha liksom grisrollen i Kanada, men jag tycker det är tråkigt att en spelare som Mark Scheifele i Winnipeg Jets inte får chansen, för att det är liksom det är nog ligans mest underskattade första center. Alltså han är så jävla bra och drar ett ganska mediokert lag på sina axlar, tog dem hela vägen fram till och var poängbäst i hela NHL i fjol. Nu är man inte lika bra i år, men Scheifele är minst lika bra i år, så att han tycker jag också är värd att spela OS, men man tar en trött Bo Horvath istället från Islanders liksom.
Han kan se väldigt bra ut, men om man kikar på Islanders, men, alltså från den truppen,
hade jag varit GM. Och vi säger så här, hade du skickat ut frågan till samtliga 32 GMs i NHL, så här, okej, ni får ta Mark Scheifele eller Bo Horvath och vara första center i ert NHL-lag. Vi kallar dem för Oklahoma City Cowboys.
Kör på, förlåt.
Ja, men då hade ju 29 av 32 valt Scheifele.
Absolut, 100%. Men apropå det, sheriffen, och GM för just det här amerikanska landslaget som ska till OS då, som också är GM för New York Rangers. Är inte det lite sjukt att han... Nej, förlåt, headcoachen
är från Rangers, coachen
är från Rangers.
GM är Bill Guerin.
Så är det.
Minnesota.
Så är det, förlåt. Men i alla fall att headcoachen känns ändå som att ha liksom gjort sitt för att få in JT Miller, som också känns jävligt trött, och Vincent Trocheck.
Ja. Tanken är nog att Trocheck ska vara fjärde center, det kan jag ändå köpa, för han är ganska duktig på liksom att axla den rollen. Men JT Miller tycker jag är en väldigt trött uttagning och hade nog inte kommit med om inte Sullivan hade fått säga sitt.
Nej, och det är tråkigt liksom när det blir lite favorisering kanske på sätt och vis. Men, det ska bli jävligt kul med OS om drygt en månad, där det är ju dags för Sveriges första match. 11 februari börjar den, eller är den. Så det ska bli riktigt roligt, och det är precis efter Super Bowl också. Så när Super Bowl har spelats så har man liksom OS att se fram emot, och sen resten av NHL-säsongen och såklart NBA-säsongen. Så sport kommer finnas kvar en lång tid framöver. Mm.
Och redan
därom.
Till helgen så börjar ju något som är väldigt, väldigt roligt att titta på. Vi snackar NFL-slutspelet, för nu i helgen spelade sista omgången, och nu står det klart vilka som ska spela slutspel och vilka som ska möta varann. Och jag tänker så här, Olsson, att vi tar matcherna kronologiskt, och när vi då pratar om de lagen kan vi också snöa in på helgens matcher, för det var ju vissa som var betydelsefulla, andra not so much. Så första matchen ut, du får inleda, det är alltså Carolina Panthers mot Los Angeles Rams. Sen lördag, va?
Precis, det här är 22:25, så inte så sent ändå, men absolut, man kan kalla det sent. Men sen har du en nattematch där också som kommer på natten till söndag. Men Rams mot Panthers, det är ju returmöte som Panthers då vann det första. Ganska skrällartat får man ändå säga, att Panthers som sen dess så kanske inte sett alls lika bra ut, men det som egentligen är i det här Panthers-laget är ju deras, alltså pass rush, som ändå har varit bra tillsammans med passningsförsvaret i helhet egentligen, med ganska stora betydelsefulla spelare som Som tur är, inte skadade. Såg bra ut också i matchen mot Tampa Bay. En match som de dock i och för sig förlorade. Men där kändes också som att de någonstans visste också att det fanns liksom en extra möjlighet för dem att komma in i slutspelet genom att Atlanta Falcons då kunde vinna sin match mot New Orleans Saints, vilket de också gjorde. Men i alla fall, returmöte som alltid är spännande, men det brukar ju ofta bli att laget som förlorar den första matchen är de som vinner den andra. Och jag tror att verkligen vi kommer få se just det, även fast Matt Stafford såg lite rostig ut, får man väl ändå säga. Alltså lite halvdåliga passningar i matchen som var nu i helgen. Men jag tycker ändå liksom att det är ett för bra Los Angeles Rams-lag. De har Davante Adams, de har Puka Nacua, de har ett bra springspel med Williams. Det är ett fortfarande stabilt försvar, även fast de såklart under hela säsongen nu, med tanke på att Aaron Donald gick i pension och har sett sämre ut, så är det fortfarande ett tillräckligt bra lag för att kunna stänga ner en spelare som Bryce Young med flera. Och jag tycker hans nyckelspelare i anfallet har inte heller riktigt levererat. Matchen mot Tampa Bay, McMillan exempelvis hade många drops, och andra spelare som under säsongen har känts som självklarenhet. Ja, hoppa in.
Jag måste bara flika in att anledningen till att han har många drops, det är ju för att det ösregnar.
Jag vet att det pissade ner just i den matchen. Men även när regnet hade lagt sig, så tycker jag liksom att det var fortfarande inget Panthers som man har fått se tidigare. Utan det var andra spelare som klev fram i just den matchen. Men jag tror att mot ett Los Angeles Rams försvar så kommer det vara relativt svårt att hitta samma framgång som mot ett skadeskjutet och med en egen kula då Tampa Bay Buccaneers försvar.
Jag tror ju också att Los Angeles vinner det här tämligen enkelt. Det gör även oddsättarna. Men det som är fördel Carolina, det är ju att man spelar hemma och att man kan gå in med inställningen att vi har absolut ingenting att förlora. De har gjort en bättre säsong än vad de trodde själva på förhand. De har tagit sitt slutspel, det tror jag inte att man räknade med. Och nu är det så här, okej, vi får in, de tar in 60 000 på arenan, gissar att snittbiljettpriset är 2 000-ish. Dyrare att sitta långt ner, billigare på nosebleeds, men snittpriset 2 000, 120 miljoner in. På en match i slutspelet,
ja, plus försäljning.
Så de är nog ganska nöjda med att ha vunnit divisionen och liksom kan gå in och spela ganska avslappnat i den här. Jag tror det är till deras fördel, och jag tror det blir jämnare än vad oddsättarna har prediktat. De har ju, Carolina står just nu i 5-16 snittodds och Los Angeles Rams är 1-17. Jag tror att det blir jämnt här, så att mitt lilla tips är väl att Rams vinner, men spela plus handikappet på Carolina Panthers, för jämnt kommer det bli, för de är framförallt bra defensivt.
Ja, jag tror det här är en revenge game, för om någonting, Los Angeles Rams, hela hypen kring dem dog lite med förlusten mot Carolina Panthers. Och efter det så liksom hade de lite motgångar och förlorade mot lag som exempelvis Atlanta Falcons och så vidare. Så jag tror de ser det här som en revenge game och visa liksom NFL-communityt och alla fans att nu fan kan vi slå dem på käften. Så jag tror de kommer köra över dem. Jag tror åtminstone 14 pinnar vinner de med.
Ja, vi får se. Nästa match vet jag att du är mer brydd om än mig, så jag håller tummarna att även den där blir jämn, för att den där, det här är ju det roligaste som finns när det är en divisionsmatch första rundan i slutspelet och dessutom helt jävla oviss. Chicago Bears hemma mot Green Bay Packers. Olsson.
Alltså den här matchen, det är ju så ett drömscenario samtidigt som mardrömscenario egentligen för min del. Och jag tror alla Packers-fans och alla Chicago Bears-fans. Det är liksom, det känns som att på förhand är det ingen som liksom kan vinna. Även det laget som, jo såklart det laget som vinner. Men alltså nej, det är fan en jobbig match tycker jag bara. För Chicago har varit bra den här säsongen. De förlorade nu senast mot Detroit Lions, även fast de körde med sina starters. Vilket talar såklart för Green Bay Packers som vilar alla sina starters. Har haft en väldigt stor skadesituation, saknar Micah Parsons exempelvis med flera. Och nu liksom får Jordan Love komma tillbaka från en så kallad bye week nästintill. Och möter Chicago Bears som han har haft stor framgång mot. Har han liksom inte klivit av matchen så är han 4-0 mot Chicago Bears. Han klev ju av den förlustmatchen som han hade vecka 15 eller vad det nu var. Så liksom var det ju den där hjärnskakningen som han drog på sig. Och det är väl egentligen Chicagos stora chans. Skada Jordan Love och så vinner de matchen. För då är 0-2 när han kliver av planen. Annars som sagt 4-0. Men det här är en extremt spännande match just av anledningen att de här två lagen hatar varandra. Alltså bokstavligen dels. Så om du kikar liksom 106 år av NFL så har de här två lagen i stort sett alltid hatat varandra. Och det är ju rivalitet på den högsta nivån när man kikar på NFL. Så att vi får en sån här match i slutspelet är ju fantastiskt. Men mycket handlar ju liksom om Caleb Williams. Hur han under den här säsongen inte har gjort misstag. Han har haft väldigt lite press på sig också tack vare en väldigt bra offensiv linje. Och jag tror att vi kommer få se såklart en försök till press från Green Bay Packers håll. Men det är svårt utan spelare som Micah Parsons exempelvis. De lyckades dock i matchen där vecka 15. Men frågan är, lyckas de på samma sätt i den här matchen? Väderförhållanden kommer nog spela in till viss del också i den här matchen, även fast båda är väldigt vana vid det. Men det stora nyckeln är liksom Jordan Love. Gör inga misstag, passa inga liksom interceptions och säkerställ att alla passningar går fram till sina wide receivers. Jag hoppas att Matthew Golden får en större roll i den här matchen också, för när han väl har fått passningarna emot sig, fångat bollen, så kan ganska stora saker hända. Men han har ju fått på tok för få passningar för att vara en nummer ett runde wide receiver. Så jag hoppas få se mer av Matthew Golden och jag hoppas att Jordan Love levererar på en bra nivå. Men det kommer bli tight där. Det kommer vara ett field goal som avgör. Det är inget snack om saken. Så hur du än lägger det, lägg plus 3,5 eller plus 2,5 på vilket lag du än känner är de som kommer vinna och det kommer sitta. Så kan man väl säga.
Ja, jag tror också det kommer bli jämnt, men jag skulle säga fördel Chicago, för att jag tycker de har blivit bättre och bättre under säsongen medan Green Bay har blivit sämre och sämre. Jag tyckte Green Bay inledde och såg ut som en Super Bowl-kandidat när vi kanske var 5-6 matcher in i säsongen, men sen hände det någonting. Jag tycker inte de har varit lika dominanta på senare tiden. Tycker Chicago har ett jävla lugn, tycker Caleb Williams spelar bra. Tycker också att han gör det som Jordan Love kanske borde göra, att man spelar lite mer safe. Det är inte de spektakulära spelen som har gjort att Chicago har gjort poäng, utan det är tugga yards. Och det tror jag att, eftersom att det har funkat så bra i år för Chicago, så tror jag att man kommer fortsätta på inslagen bana, medans alltså framförallt då, om de gör första poängen i matchen så att Green Bay känner sig lite stressade, så Jordan Love kommer börja kasta lite mer galna passningar, då tror jag att det kan straffa sig. Och jag säger som du, jag tror det blir jämnt, men jag tror att Chicago vinner.
Jag vågar inte tro just nu på Green Bay. Jag tror ju såklart med mitt hjärta, men hjärnan säger liksom våga inte ens lägga en enda slant på det här, för du kommer eventuellt bli besviken oavsett liksom vad hjärtat nu säger. Så det är en tuff match, för jag känner liksom så här, jag är ju glad att jag inte känner några Chicago Bears fans som kan liksom hålla på och häckla mig en hel vecka efter den här matchen om nu Green Bay förlorar. Samtidigt är jag också glad för att inte känna någon Chicago Bears fan, för jag har gjort detsamma mot dem. Så det går väl åt båda hållen. Nästa match då, som är söndag klockan 7.
Ska bara flika in, Olsson, att på tal om att vara jämnt, det är väldigt intressant att oddsättarna är ju, alltså oddsen är identiska på Bears och Packers, alltså 1,90 snittodds på båda.
Ja, jag vet, det är sjukt.
Det tycker jag är häftigt. Ja, tillbaka till dig.
Ja, söndag klockan 7, Sheriffen, så har vi ju en rolig sammandrabbning som initialt, om man kikar på när vi pratar upp säsongen, så tror jag ingen av oss tänkte att Jacksonville Jaguars skulle vara laget som skulle stå som divisionsvinnare och ha då ett Buffalo Bills-möte framför sig under Wildcard Weekend. Men så är fallet. Klockan 7 på söndagen börjar den här matchen, och Sheriffen, du får börja med din take på denna match.
Ja, men som alltid det här året, ska man inte säga, den här säsongen, som har blivit positivt överraskad vecka efter vecka av detta Jacksonville Jaguars. Man har Man har vunnit 8 raka matcher i skrivande stund. 8 raka, det kan inte ha hänt i deras historia. Jag har inte kollat upp det här, men det känns så. Medan Bills har... de har inte varit den... De har inte ens vunnit divisionen i en av NFLs sämsta divisioner. Visst, New England Patriots har gjort det jättebra. Och man är ju ohotad tvåa därefter med 5 segrar ner till Dolphins. Så att man har inte gjort en dålig grundserie. Men jag tyckte liksom förra året att de var så dominanta. Nu är det liksom... Ja, är inte Josh Allen svinbra? Då snackar vi om Josh Allen i Buffalo Bills. Är inte han svinbra, då vinner inte Bills... matcherna, för de har inte så mycket annat som funkar. Jag tycker man har släppt in mycket mer poäng i år än vad man gjorde i fjol. Jag har inte kollat statistik på det heller, men det är liksom the eye test. Tycker inte deras försvar dominerar matcher. Tycker att de har gjort fel, som har släppt många av sina bra wide receivers senaste åren, så att man har en no-name receiver core, mer eller mindre. Utan mycket är upp till Josh Allen. Och tittar man på Jacksonville så är det så här. I fjol så gnällde man på, eller jag skulle säga senaste 5 åren, att så här, prinsen är dålig. Prinsen har varit jättebra i år. Dessutom så har jag märkt senaste matcherna här att han också har vågat börja springa med bollen när de har touchdownläge. Och är liksom en av de bättre QBs än i ligan på just den grejen, att han också kan springa in med bollen, gör någon kroppsfint, fintar att han ska passa ut den och sen går han åt andra hållet, kutar in med bollen. Så att de har liksom en, jag vet inte vad man ska säga, men en mer, det är inte lika lätt att läsa Jacksonville, utan de är väldigt duktiga när de kommer in i touchdown-områdena. Men har också sagt i flera år att de kan inte vinna hemma. De har vunnit 7, förlorat ynka 2 på hemmaplan i år. Tittar vi Buffalo på bortaplan istället, så är det, visst, de har ett positivt record. Man har vunnit 5, förlorat 3. Men jag lutar åt att det skräller här. Ska jag säga det också, att Jacksonville är någorlunda underdog oddsmässigt. Och jag tror att vi kommer få en skräll här. För att årets upplag av Jacksonville Jaguars är, som jag har sagt förut, de är på riktigt. Nu är det dags att visa det också. Så jag säger Jags vinner.
Ja, men jag tycker det finns en viss, alltså, avsaknad av rädsla i detta Jacksonville Jaguars-lag. Precis som du är inne på, Trevor Lawrence vågar springa med bollen, och det har liksom varit en av headcoachens tankar om just Trevor Lawrence, att våga springa med bollen, och hans försök liksom till att få mobiliteten och finnas där också. Och det har man ju liksom sett, det har ju verkligen blivit effekt av det de senaste, ja, men egentligen halva säsongen i stort sett. Från matchen mot Kansas City Chiefs i oktober så har han ju verkligen kunnat springa med bollen, och han har ju i stort sett haft en touchdown varannan match, om inte varje match. Så det här Jacksonville Jaguars-laget ser ju ut som ett Buffalo Bills för kanske 2 år sedan. Med väldigt många bra wide receivers. Du har liksom Jacoby Myers, du har Brian Thomas Jr., och sen har du Brenton Strange, deras tight end. Ja, men jag gillar det jag ser. Och sen har du liksom Travis Etienne också, som kan väl springa med bollen. Så, och även ett jättebra försvar. Om du kikar matchen mot Titans, så fort liksom Cam Ward då skadade sig, så var det ju total dominans från det här Jacksonville Jaguars-laget. Och även mot en Josh Allen tror jag de kan stänga ner honom relativt bra. De vet liksom att stora grejen med Josh Allen är att hotet finns alltid där om att han eventuellt springer med bollen. Och sen kommer den stora passningen för ett långspel till en av sina no-name wide receivers, som du kallar dem. Men det är ju lite på den nivån liksom. Det är där det stora liksom Buffalo Bills-spelet är, tillsammans då såklart med deras running back, som har lysande den här säsongen. Så,
ja, han har varit jättebra.
Det går liksom inte att ta ifrån honom någonting, men jag är inne på samma spår. Jag tror att Jacksonville Jaguars är snäppet starkare laget, också det laget som spelar utan pressen. För att det här pratas om att just nu är det liksom Josh Allens år. Du har ingen Patrick Mahomes i slutspelet, du har ingen Lamar Jackson i slutspelet, utan den som då av de här 3 AFC-quarterbacksen som hela tiden liksom legat och puttrat som en potentiell Super Bowl-favorit har nu guldläge att komma dit, utan att behöva gå igenom Kansas, utan att behöva gå igenom Baltimore eller liknande, utan nu ser vägen ljusare ut än vad de någonsin har gjort, men Buffalo Bills ser mörkare ut än vad de har gjort på länge, och det säger jag fördel Jaguars med. Och sen får man också säga att en av förlusterna på hemmaplan var ju en London-match också. Så det var ju faktiskt inte i Jacksonville. Så positivt för Jaguars även på hemmaplan, definitivt.
Ja, och framförallt det faktum att man har åtta raka. Det finns ett sånt jävla självförtroende i det där omklädningsrummet.
Momentum.
Jag tror nästan det är positivt att de är underdog i den här matchen. Jag tror det hade varit jobbigare om man hade mött något annat lag där man hade varit favorit och tänkt, vi säger att de hade fått Steelers till exempel. Då hade det varit så här, ja, det där ska ni vinna. Men nej, nu underdog, de fixar det.
Ja, jag tror också det. Jag gillar det. Och sen samma dag då, sheriffen, på söndagen, direkt efter den här matchen 22:30, så har vi 49ers mot Eagles. Du får börja nu också, sheriffen, ska jag upp och röra runt i min chili som står och puttrar. Jag har det i lurarna fortfarande, så jag hör vad du säger.
Ja, jag ska först rätta Olsson och säga att det är Philadelphia mot San Francisco.
Ja.
Att Philadelphia spelar hemma. Efter att ha sett San Francisco nu senast, när de spelar ju för att vinna, alltså få en bye week mot Seattle Seahawks. Men det var en väldigt ensidig historia. Jag tyckte Seahawks stängde ner Brock Purdy, Krille McCaffrey, som till och med tappade en boll när han skulle springa in för att göra touchdown och så. Så att jag tror att fjolårsmästarna, Philadelphia Eagles, med deras tyngd, deras rutin och deras tush-push, den funkar fortfarande. Det enda som är lite skrämmande är att man inte har fått igång Saquon Barkley, deras normalt sett väldigt duktiga running back, Philadelphia Eagles. Men det är mycket annat som funkar i det där laget, och man har ett jävla självförtroende. Tycker San Francisco är lite spretigare. Det finns guldklimpar i det där laget, men jag tycker att Philadelphia har sett över, alltså man både tittar offense och defense, så har de ett mycket bättre lag och mycket bredare lag. Topparna i San Fran konkurrerar absolut, men jag tycker både lagdel för lagdel, och viktigaste lagdelen är quarterbacken. Det tycker jag, där hade jag hellre haft Hurts än Purdy. Så jag säger Eagles på hemmaplan. Olsson.
Jag håller med. Ja, nu har jag rört om min chili. Den höll på att brännas fast, så det är jobbigt när man har spenderat typ 6 timmar redan på den. Det får inte hända. Men den här matchen tycker jag är ganska intressant, för jag tror att det kan bli en skräll. För att 49ers, om de har visat någonting under den här säsongen, är att de kan överkomma dåliga situationer. Och en dålig situation är just att möta ett Eagles-lag som, om du kikar på hur de ser ut rent defensivt, så passar de perfekt att möta just ett lag som 49ers rent i deras favör. De har liksom bra linebackers som kan stärka upp, och de har bra också på cornerback och safety-positionerna. Så just passningsspelet kan de eliminera ganska stort, men också springspelet i Christian McCaffrey. Så det känns som att hur 49ers spelar sitt spel kanske inte passar riktigt mot ett lag som Philadelphia Eagles. Men däremot så, om Kyle Shanahan kan någonting, så är det att spelplanera på det absolut bästa sättet. Vi har sett det så många gånger att de kommer in, man tror liksom att oddsen är helt och hållet mot dem och att chanserna att de ska kunna vinna en match är väldigt små. Men ändå så reder de ut det. De hittar fram till sina wide receiver, Juwan Jennings exempelvis, George Kittle, deras tight end med flera. Och sen ser vi ändå ett spel som från Christian McCaffreys håll, antingen så är det springspelet eller så är det passningsspelet, ändå fungerar. Fast det är hur mycket det andra laget har planerat för det. Och jag tror att vi kan få se en sån match. Även fast jag tror på Eagles just i den här matchen, rent av hur de har spelat de senaste veckorna, hur de såg ut nu i helgen. Visst, de såg inte jättebra ut med tanke på att de kanske förlorade den här matchen. Men stundtals så fick man se det här liksom stora spelet. Sen vilar de också större delen av sina starters. Och ändå lyckas hålla emot ett Commanders-lag i stort sett hela matchen. Men jag säger nog att det här är den matchen som jag tror på skräll i, där 49ers ändå vinner. För någonstans under det här slutspelet så kommer vi få skrällar. Och det gäller bara att plocka rätt. Och jag tror att 49ers är en av dem.
Ja, Vi hade ju nyss Jaguars som skräll. Men,
ja, men den är en ganska liten skräll ändå. Här är väl aningen större. Så jo, jag tror Eagles just nu står på minus 3,5-4,5 ungefär. Så snäppet större skräll för 49ers om de nu lyckas ta den här matchen.
Du tänker så. Det finns ju en grej som talar för San Francisco också. Det är att de har varit jävligt bra på bortaplan under året. Man har vunnit 7, förlorat ynka 2. Men jag tror ju mycket med det att man lär sig att vinna, ungefär som Florida Panthers i hockeyn, att man gick till final, man torskade mot Vegas, sen lärde man sig av det att vinna och man följde upp första Stanley Cupen med en andra i klubbens historia. Och Eagles vann i fjol, som alla vet, och det känns som att de lärde sig framförallt hur man ska, alltså de har inte dominerat någon match egentligen den här säsongen. Man har inte gjort mer än vad man behövt, för man har spelat i en division där de andra lagen har varit mycket svagare än förväntat. Giants har haft otur med skador, Washington har varit helt under isen hela säsongen, och Dallas vet man, Dallas är Dallas, de vinner liksom inte. Så de har inte gjort mer än vad de har behövt, och det kan vara en styrka i sig att så här, man växlar upp nu när det gäller. Och jag tror också det där att man fick vila många av sina starters nu senast, medan San Francisco istället spelade en direkt avgörande match mot Seattle och var helt jävla utskåpade i den. Så att, jag tror att fördel på väldigt många plan hos Philadelphia. Men jag ser det inte som omöjligt att 49ers vinner, men Eagles får mitt tips.
Ja, jag tror plushandikappet är bra i den här matchen i alla fall. Så mycket kan jag väl säga. Plus på 49ers sida. För att det kommer bli en tight match. Om någonting, Kyle Shanahan ger inte upp matcher. Fast de har förlorat ganska stort i någon Super Bowl. Så ger han inte riktigt upp. Utan jag tror att han kommer jobba extremt hårt för att hitta sätt att komma igenom försvaret till Philadelphia Eagles. Och också lyckas med det. Sen har vi ju söndagsnatten, Sheriffen. Natten till måndag då. Chargers mot New England Patriots. Patriots spelar hemma då. Ja, men jag läser upp det här på amerikanskt sätt, Sheriffen. Det är så det står på NFL.com. Men Patriots spelar hemma, möter då Chargers. Ett Chargers som vilar sina starters nu i helgen som var, istället fick vi se Trey Lance mot Denver Broncos. Såg ju inte jättebra ut kanske, men Justin Herbert har ändå med sitt Los Angeles Chargers, tycker jag, imponerat den här säsongen. Jag tycker att spelmässigt så har de sett väldigt bra ut, men nu kommer de från två förluster, en mot Houston Texans som också är med i slutspelet som vi kommer prata snart om, men sen Denver Broncos. Så jag tycker väl, om någonting så vill du alltid kunna komma in i slutspelet på absolut bästa sätt. Och att förlora redan mot ett lag som befinner sig i slutspelet och sen välja att vila sina starters för att slicka såren lite grann, och framförallt Justin Herbert som har varit skadad under säsongen, tror jag inte talar jättegott för Chargers. Utan Patriots har ju hela säsongen gått som ett, ja men, lokomotiv av diamant liksom, gått igenom allting i stort sett. De har sett så extremt bra ut med Drake May i spetsen och framförallt Mike Vrabel, deras first year head coach för just det här Patriots-laget. Och försvaret har liksom varit på en, ja men, Bill Belichick-nivå, får man ändå säga, under liksom den stora Tom Brady-eran. Och då kräver det inte jättemycket från en quarterback. Men den här quarterbacken har ju ändå levererat på en nivå som förmodligen kommer ge honom MVP också för säsongen. För att han har varit lysande. Och jag tycker i senaste matchen så Hunter Henry fortsätter att leverera starkt. Och deras två running backs också, Henderson och Stevenson, känns ju, jag var inne på det förra veckan, det känns ju som Sonic & Knuckle just nu för den här säsongen. Och jag tycker som sagt, det är lite sexigt lag ändå, detta New England Patriots. Framförallt hur de spelar matchen mot New York Jets, där de bara fortsatte pumpa på. De lät i stort sett alla deras stora spelare få en touchdown. Det var som, du ska få en touchdown, du ska få en touchdown. Liksom så här Oprah-stuk på det nästan från Mike Vrabel. Och man älskar att se det, framförallt mot en divisionsrival som New York Jets, och någonstans den här sparka på dem som ligger ner mentaliteten. Jag tycker den är härlig att se från ett lag. Att de inte väljer att vila sina starters De visste ju såklart att också first round bye potentiellt sett var in play också, om nu Denver hade förlorat. Men ändå, de drog inte ut sina starters fastän Denver drog ifrån i sin match mot Los Angeles Chargers.
En grej som jag tycker är helt sjuk med årets upplaga av New England Patriots är att om man bara tittar tillbaka till de senaste säsongerna så var många gånger man kunde säga så här att ja, men veckans säkraste spel då, ja, det är att New England gör under 10 poäng. De hade ju ingen offensiv, men i år har man gjort flest poäng. Jag vågar inte säga om det är hela NFL, men i hela AFC i alla fall. Man har gjort 490 poäng. Man har släppt in 320. Och deras då, om man säger målskillnad, är ju då 170 plus. Det är alltså att man vinner i snitt då varje match med 10 poäng. Det är helt galet. Och tittar vi på motståndarna, LA Chargers i det här fallet, så är det ju deras målskillnad är ynka 28. Det innebär ju att man vinner sina matcher i snitt med 2 poäng. Och det är där jag tycker det är så fascinerande med detta New England Patriots. Att man gasar framåt, man har fortfarande stabiliteten bakåt. Och att Drake May ser ut som självaste Tom Brady, mer eller mindre. För det är inte liksom, de spelar inte tråkigt, utan det är många gånger så är det ganska spektakulärt också. Vilket man inte förknippar.
Men det ser typ säkert ut. Och på så sätt ser det tråkigt ut. Jag förstår vad du menar, men det ser så enkelt ut någonstans för det här New England Patriots-laget. Och jag tror att vi kommer få se den enkelheten mot ett Los Angeles Chargers den här helgen också. Så att de står i 1,50 gånger pengarna tycker jag är liksom, det är bjudodds nästan.
Ja, för det känns inte som att de kan förlora. Så det är klart, de har ju förlorat matcher under året. Men tittar man liksom sett över hela säsongen, så det är det laget som har hållit jämnast nivå. Man är stabila vecka ut, vecka in. Man gör det man behöver och lite till, både framåt och bakåt. Jag är väldigt impad av New England Patriots. Och
men de har inte
jag
heller förlorat några sådana här märkliga matcher, du vet, som många lag har. Liksom matcher mot typ ett Carolina Panthers eller mot ett New Orleans Saints eller New York Jets eller vad det nu kan vara. Liksom. Utan de har ju förlorat mot bra lag ändå. Och då känns det, visst, det är ju också liksom ett kanske inte orosmoment lite att de har just förlorat mot de bra lagen. Som Buffalo Bills exempelvis och så. Men jag tycker de är för bra som de är. Och framförallt att de känns så säkra och trygga i sitt spel. Både liksom defensivt, offensivt, special teams också för den delen. Det känns som de klickar på alla nivåer som man behöver för att kunna vinna en Super Bowl.
Vi enas om den. New England vidare mot Chargers, som känns lite för svaja, men de kommer bjuda upp till kamp. Men jag tror att det känns som att New England är för ramstarka.
Jag håller med. Och sen har vi då nattematchen till tisdagsskriffen. En match som vi två inte trodde skulle ske när vi pratade om de här matcherna förra veckan, nämligen att Steelers skulle lyckas besegra Baltimore Ravens som hade allt på gång. Men där kom Aaron Rodgers in i fjärde kvarten, 6 minuter kvar, blev liksom en av de roligaste kvartarna i NFL på länge, får man väl ändå säga. Och framförallt Aaron Rodgers kom tillbaka liksom till forngammal form. Och nu har vi äntligen tillbaka honom i slutspelet. Det finns en chans, sheriffen, att Aaron Rodgers får möta sitt Green Bay Packers potentiellt i en Super Bowl. Den chansen finns fortfarande i alla fall. Sen att om det kommer ske, det är ju extremt, extremt svårt. Och jag tror inte att vi kommer få se just de två lagen i en Super Bowl. Men det är kul att vi befinner oss här, där den chansen finns.
Ja, man ska väl säga det att Pittsburgh vann ju den här matchen direkt avgörande mot Baltimore det var ju en spektakulär fjärde kvarter framförallt, men det som var grejen var ju att de stängde ner, de lyckades stänga ner Derrick Henry helt och fullt. Han tog ju knappt en yard, hade han så här 14 yards på marken eller något. Och det var ju det att de spelade med sin, man ställde upp med 5 istället för 4 längst fram, så att man liksom hade en gubbe mer än en Baltimore typ hela tiden, så att man kunde alltså bussa flera på Henry. Och det fick ju den effekten de hoppades på. Sen tror jag inte de ville vinna på det sättet det blev. att ja, det var väl från 44 yards. Det var väl ett sånt där field goal som han ska alltid sätta.
Ja, exakt.
Han ska sätta 9 av 10 loop där, kicken i Baltimore. Men samtidigt innan så var det ju så, det hände ju något helt sjukt. Det var ju så att kicken som jag tappar namnet på i Pittsburgh,
Boswell, missade första gången på typ 4-5 år.
Ja, första gången på 4 år missade en PAT, alltså extra poängen man bara ska sparka in. Och det var ju det som skilde. De ledde med 2 när det var... Hade den suttit, då hade ju Baltimores spark, som det sista som hände i matchen, då hade ju den tagit matchen till övertid. Men nu med tanke på att han missade så vann Pittsburgh istället. Och det var ju... Ja, det var ju häftiga scener. Och lite som du var inne på, Aaron Rodgers var ju bra när han behövde vara bra. Men jag tycker ju också att han är... Ibland ser han väldigt sölig ut. Han rör inte på fötterna. Han känns lite uppgiven i sitt beslutsfattande. Och det är inte så att det glänser om honom jämt. Men han har sina stunder, absolut. Och nu hade han ju heller ingen DK Metcalf att passa.
Han kommer tillbaka den här matchen.
Det kommer han ha nu, ja. Så att det... Ja... Jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker också att den här tycker jag är konstig, att den är oddsatt som den är, för att Pittsburgh spelar hemma, står i 2,51 snittodds, Houston Texans 1,54, och jag tycker inte att Texans, jag tycker de har varit bra bakåt, men jag tycker inte att deras offensiv har varit speciellt, alltså så bra som man hade förväntat sig. Nu har de en jävla form. Man har vunnit 9 raka matcher. Det ska de absolut ha. Men jag tycker fan att Pittsburgh har någonting.
Ja, nej, jag gillar faktiskt Houston Texans mer i den här matchen. Just av anledningen att jag tycker att offensiven verkligen har kommit igång. När CJ Stroud skadade sig, Davis Mills kom in, vann några matcher för detta Houston Texans. Och sen kom då CJ Stroud tillbaka och såg ut som den hypade CJ Stroud som vi är van vid, så känner jag liksom att sen dess så har de liksom hittat fram till Nico Collins, Hutchinson och nu senast Higgins också. Så de har ju liksom 3 wide receivers som spelar väldigt bra. Springspelet ser väl okej ut, inte absolut det bästa, men framförallt är det försvaret som är så extremt dominant. Hur de spelar mot Justin Herbert veckan innan tycker jag är ett bra kvitto på att det här laget är byggt för ett slutspel. Och att möta en spelare då som Aaron Rodgers som är 42 bast, han har kanske inte de absolut bästa wide receivers, även fast de kom fram i den här matchen som var mot Baltimore Ravens. Trots att de får tillbaka DK Metcalf och så vidare, så tror jag att försvaret är för bra i det här Houston Texans-laget. Så jag tar Houston Texans alla dagar i veckan. Jag tycker att den är nästan till lika säker som New England Patriots faktiskt, skulle jag säga.
Mm. Ja, jag kommer att spela Pittsburgh med... Pittsburgh med plus handicap. För om man tittar på, alltså visst, jag ska bara hosta här Olsson så jag kommer muta
micken. TJ Watt i för sig är tillbaka, och det är ju en klar fördel för Pittsburgh Steelers och sen såklart DK Metcalf. Men fan, jag tycker just en Texans, de ser bra ut just nu. Och
ja, det gör de, men lyssna vad de har mött. Året.
Ja,
lyssna vad de har mött, Olsson. Alltså om man bara går på senaste matcherna så här. Man har knappt slagit Indianapolis Colts som har gett upp på hemmaplan. Man slog i och för sig Chargers borta 2016, det var väl okej. Okay. Men sen när man nära och förlorar...
Då bänkar de ju sina starters halva matchen i och för sig. Så det får man ändå ha med sig. De var ju extremt dominanta i början på matchen.
Man är nära att förlora hemma mot Las Vegas Raiders. Man vinner med ynka 2 poäng.
Okej, den är dålig.
Så att man har liksom, de lagen man har slagit här, det är antingen lag som har gett upp eller som är skitdåliga. Så lyssna på den här segerraden, Olsson. Det är ett lag, nej det är två, men det är 2 hemmamatcher. Man har slagit Jacksonville, Tennessee, Buffalo, den är stark, Indianapolis, Kansas City Chiefs, Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers och Indianapolis Colts. Jag tycker inte att det är liksom en så... Visst, man kanske hade vunnit 7 och förlorat 2 en normal säsong, men jag tycker inte att det är häpnadsväckande, för att de andra lagen är som sagt lag som har gett upp eller lag som är skitdåliga. Med undantag då för Buffalo Bills en match man vinner knappt på hemmaplan 23-19. Och Jacksonville Jaguars, en match man vinner också på hemmaplan 36-29 blev det i den. Så att, nej, jag är inte lika imponerad som du. Så jag kommer spela Pittsburgh plus handicap. Så de kanske förlorar med en eller två pinnar, men då får man in tips i alla fall.
Ja, alltså jag tycker man kan säga samma sak om Pittsburgh. Alltså, de har inte vunnit mot de bästa lagen. Visst, de vann mot Indianapolis Colts med Daniel Jones i spetsen. Men sen har de förlorat mot Chicago Bears, Buffalo Bills och för bara några veckor sedan Cleveland Browns. Och där innan så har de då vunnit mot Detroit Lions, Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, många lag som inte ens är med i slutspelet, Green Bay Packers och så vidare. Så nej, jag håller med det du säger, att det finns ett varningens finger för Houston Texans kanske med vilka de har besegrat den här säsongen. Men samma sak kan sägas om New England Patriots, som inte heller besegrat de bästa lagen den här säsongen. Pittsburgh. Men nej, jag tror på Houston Texans. Jag gillar deras head coach också av någon anledning. Jag tycker han är fan bra. Sen han kom in i det här Houston Texans-laget, så som han har fått CJ Stroud att leverera, framförallt försvaret leverera till ett av de bästa i ligan, tycker jag borde skrämma Aaron Rodgers. 42 år gammal, har många skador bakom sig. Vill han verkligen dra på sig fler när han ska lägga skorna på hyllan? Han kommer såklart försöka, men jag har sett så många matcher med Aaron Rodgers där det känns som att han ger bara upp liksom. Han hittar inte fram till sina wide receivers, han står för länge med bollen versus vad han gjorde förr. Nej, jag ser Houston Texans bara sätta press på honom och han ligger mer på marken än vad han står upp nästan.
Ja, du kan nog spela i alla fall riktigt säkra stålar att Aaron Rodgers kommer kasta bort någon boll, det tror jag, men jag tror det kommer bli tight här och jag tror på Pittsburgh
då, såklart.
TJ Watt tillbaka och DK Metcalf tillbaka. Det gör de inte sämre i alla fall, så att de får min, jag håller tummarna för Pittsburgh här, även om jag egentligen hatar dem, men de har något. Ja, och på tal om head coaches som man gillar, Mike Tomlin, han gillar man ju.
För hans skull så vill man ju liksom att Pittsburgh ändå ska ha lite framgång. För jag vill ju liksom inte att Pittsburgh ska hamna i ett scenario där de ger honom sparken, även fast han har sett jättebra ut alla säsonger som han har varit headcoach för detta Pittsburgh Steelers, men kanske inte har fått resultatet därefter. Även fast hans vinnande säsong record fortfarande är intakt, så har han liksom inte haft det här slutspelsframgången. Så för hans skull, absolut, Pittsburgh hade varit jättekul. Och som sagt, det hade varit jättekul om vi får se Aaron Rodgers mot Jordan Love i en Super Bowl. Drömscenario för min del, / mardrömscenario. Lite som Chicago Bears-matchen nu i helgen.
Mm. Ja du Olsson, då är vi i mål med detta.
Jävligt kul ska det bli i helgen. Wildcard-veckan är alltid rolig och den bjuder alltid på skrällar. Så känner du någonstans, du som lyssnar, att fan, jag håller inte riktigt med om vad grabbarna säger. Jag tror exempelvis på att Chargers vinner mot Patriots. Våga lägg det, för att skrällar händer hela tiden i wildcard. Det är då de ska hända. Sen därefter så får man se lite mer av det rätta stålet, som sagt.
Det rätta virket, tror jag du menar. Men jag gillar att du har din
egna... Jag tänkte på Pittsburgh där. Stål.
Ja, okej. Okay. Ja, det är bra.
Det var faktiskt en tanke med det, men absolut.
Jag säger som en väldigt bra podd som jag brukar lyssna på, som heter Tappad som barn. De brukar alltid säga på slutet att det är jobb imorgon. Och nu är det ju faktiskt jobb imorgon. I och för sig har jag jobbat nu också, men imorgon är det... Back to real routine, så ett riktigt dögrävarskift. Radio, hockey och via play. Så att 14.00 till 06.00 kommer farbror jobba imorgon, så det blir kul.
Ja, är det ju bara ladda upp då, skeriffen. Sitt inte uppe för länge och lyssna på musik, lira eller vad du nu än har tänkt att göra. Gå och lägg dig. Du har en lång dag framför dig.
Jag ska se ett avsnitt av den där Raise the Flag på Prime. Avsnitt 4 är jag framme vid nu.
Ja, det är väl John Gruden eran då som det du kommer in i. Det
blir spännande.
Börjar bli roliga avsnitt då, absolut.
Absolut. Smurf. Du, vi tackar alla som har lyssnat och gratulerar Småkrona ännu en gång till guldet. Bra jobbat,
stort,
grabbar.
Stort.
Extra shoutout till Love Härenstam. Hoppas du är tillbaka i Södertäljekassen snart så vi börjar vinna lite matcher också.
Ja, han behövs kan man säga.
Chefen. Du, bra jobbat Olsson. Tack detsamma, ni som lyssnar. Vi hörs när matchen är spelade.
Yes, skål på dig. Hej.
Ride a big one. Go Finns, go.